Denna vecka är Frankrike på alerten. Risken för terrordåd är förhöjd och inrikesministern Laurent Nunes har vänt sig till landets alla 127 prefekter och uppmanat dem att stärka alla säkerhetsarrangemang, i synnerhet kring konserter. Varför det då? Jo, för på torsdag hade det gått 10 år sedan de dödligaste terrordåden i Frankrike i fredstid, nämligen de av IS planerade och koordinerade självmordsattackerna i Paris den 13 november 2015.
Den här förlängda nyhetssändningen ägnar vi så gott som helt åt att bevaka nattens terrordåd i Paris. Frankrike är i djup chock och sorg efter natten.
Det var på fotbollsstadion där president François Hollande såg en match mellan Frankrike och Tyskland. De riktades mot kaféer ute på stan och det var mot nattklubben Bataclan som många kanske framförallt minns. 130 människor dog, hundratals skadades. Du lyssnar till nyhetspodden från Svenska Yle tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt. Den kommande kvarten tar vi oss 10 år bakåt i tiden, till den där ödesdigra kvällen i Paris. Och det här gör vi tillsammans med min kollega Daniel Olin, som var korrespondent på plats då det begav sig.
Här ungefär 100 meter åt andra hållet finns Place de République och där är för tillfället väldigt många människor som tänder ljus, tröstar varandra, ber och sörjer.
Daniel, du var Europakorrespondent då de här dåden skedde. Hur gick det till då du kom till Paris och vad upplevde du när du rapporterade om de här terrordåden?
Vi körde in i Paris, en av världens vackraste städer, men det var väldigt mörkt. Tyst. Det var en väldigt konstig stämning. Man hörde sirener på avstånd, man såg blåljus. Det var väldigt människor i rörelse. Många var säkert rädda för det fanns en terrorister som var på fri fot. Och jag minns att vi körde in i ett garage i närheten av rockklubben Bataclan. Vi parkerade bilen och när jag plockade upp min väska med kamera och mikrofoner så kom en pappa gående med två unga män, kanske 18-19 års ålder, möjligen hans söner. Och de hade varit då på Bataclan och de hade en t-skjorta, eller de hade båda varit klädda i t-skjortan som var fullt med blod. De var kritvita i ansiktet och hade en helt tom blick. Och då satt vi tillbaka mikrofonen och sa att de här människorna är i så djupt chocktillstånd, vi kan inte intervjua dem. Men jag minns att vi frågade dem att vad har ni sett? Och de sa att vi har sett allt. Det vi inte visste då var att 90 människor hade dödats på Bataclan. Men de här pojkarna hade då klarat sig.
Terrordåden i Paris var alltså de värsta efter andra världskriget. Från en terrorcell i Bryssel ledde terroristgruppen IS, eller Islamiska staten, en koordinerad attack mot Paris. På mindre än 2 timmar utfördes 8 attentat. 3 samordnade terroristgrupper gick till attack ungefär samtidigt på olika håll i den franska huvudstaden. Vid nationalstadion Stade de France, där en fotbollsmatch mellan Frankrike och Tyskland pågick och där den franska presidenten François Hollande satt i publiken, gjordes 3 självmordsbombningar. Ute på gatorna sköt en annan grupp med kalashnikovs på människor som satt ute på terrasser. På rockklubben Bataclan spelade det amerikanska bandet Eagles of Death Metal. Under låten Kiss the Devil började skottlossningen. 3 terrorister tog 11 personer som gisslan och totalt dödades 90 människor i publiken. Frankrike aktiverade planen Röd Alfa, det vill säga den högsta beredskapen vid attentat. Presidenten fördes i säkerhet, kommandostyrkor stormade rockklubben och alla terrorister utom en dog. Daniel Olin, du var alltså EU-korrespondent och på plats i Paris då för 10 år sedan. Efter den här natten, vad hände sen?
Det var nog, om det var lugnt på natten och tyst på natten, och jag minns alla de här stora lastbilarna som körde genom avspärrningen till Bataclan, och det var alltså lastbilar som plockade och de döda, alltså borrbilar. Sen efter det var det nog väldigt oroliga dygn. Dagen efter så samlades ju då journalister från hela världen och rapporterade, men det var också en stor polisnärvaro och väldigt mycket spänning i luften. Man stoppade människor på gatan, man jagade de här terroristerna som ännu var på fri fot, och ganska snabbt efter det så flyttades fokus till Bryssel, för man visste att en av dessa terrorister hade tagit sig från Paris till Bryssel efter den här dåden. Han hade till och med stoppats på vägen, men polisen hade inte gripit honom, för man förstod inte att han var en av gärningsmännen. Och sen fortsatte egentligen jakten på terroristerna i Bryssel.
Mm. Och det var då alltså den enda överlevande gärningsmannen som heter Salah Abdeslam, inte sant? Vad hände med honom?
Han var en person som hade, egentligen skulle han då spränga upp sig själv, men han gjorde inte av någon orsak. Man visste att han hade ett bombbälte med sig i bilen när han då hämtades av sina kompisar och kördes tillbaka till Bryssel. Han var en fransman som var uppvuxen i Molenbeek, en kommun, en stadsdel i Bryssel, en ökänd sådan, med väldigt stor muslimsk befolkning. Han hade levt lite utanför samhället egentligen hela sitt liv och väl också varit nere i Syrien och radikaliserats där, vilket många andra de här gärningsmännen hade gjort. Och då jagade man honom i flera dygn, och egentligen så tog det flera månader innan man hittade honom, men det var perioder som Bryssel var så att säga nedstängt, för man var rädd att han skulle, det skulle ske ett nytt dåd i Bryssel. Och samtidigt försökte man ju då i Paris förstå riktigt vad som hade hänt. Man grep honom först flera månader senare, i mars, så hittade man honom just i Molenbeek. Och då tänkte man att nu är det här över, nu har man då gripit dessa gärningsmän, det här terrornätverket. Men några dagar senare så utfördes ett väldigt våldsamt och dödligt attentat då i Bryssel, både på flygplatsen Zaventem och i en av de mest trafikerade metrolinjerna.
Mm. Och då dog 32 människor. Det här var då 2015 och 2016. Vad kan man säga om vad gjorde det med Europa? Hur har kanske terrorhotet förändrats efter det?
Man kan säga att det här var en terrorvåg som nog slog mot Europa och väldigt mycket mot Frankrike och Belgien. Men det skedde ju också attacker både i London och i Tyskland och på olika håll, men Åbo och Stockholm lika så. Men det som skedde var, och det minns väldigt tydligt när den första attacken, den största stora attacken mot Paris, Charlie Hebdo i början av 2015, när man slog till mot Charlie Hebdo.
Den här tidningen alltså då?
Precis, den satiriska tidningen. Och då var det en terrorforskare som vi intervjuade, han var väldigt känd terrorforskare, fransman, hade jobbat i mina underrättelseverksamheten, och han sa att det här är bara början på en terrorvåg. Och jag minns att vi var många där, journalister på plats och lyssnade på honom, och jag tror att det här, hans uttalande skapade ganska små rubriker, för man ville kanske inte att det är ju det som de vill, att sprida en rädsla. Mm. Man hade rätt, det fanns väldigt många terrorceller, nätverk runt om i Europa som då egentligen lydde under terrororganisationen IS. Flera av dessa personer hade varit nere i Syrien, stridit för IS, radikaliserats. Nu var det IS-soldater i Europa som skulle utföra dåd mot europeerna. Och det här var då egentligen börja med Charlie Hebdo, och sen såg vi sen 11 månader senare kom då Bataclan och attackerna mot Paris och sen Bryssel och så vidare och så vidare. Men det vi såg var att det var väldigt organiserade, väldigt koordinerade. Det var personer som hade planerat det här länge. De hade byggt sina bombbälten. De hade funderat hur ska de slå till. Samma dag var det en stor konsert i Paris som det var en stor fotbollsmatch, och det här var väldigt organiserat, och jag tror att det här var någonting som skapar en stor rädsla inom Europa. Varför kan vi inte stoppa dessa personer?
Mm, just det. Och visst var det ju så att det här attacken mot Charlie Hebdo, den här tidningen, satiriska tidningen, kom sig därför att de hade publicerat så här Mohammed-karikatyr, och det blev ett stort ett ramaskri inom den muslimska världen på många håll. Men det här IS, då, den här islamiska staten, terrororganisationen som tog på sig ansvaret för de här terrordåden som vi nu pratar om här, fanns det någon orsak till att de riktade in sig mot just Frankrike, eller ska vi säga Frankrike och Belgien?
Många av de här personerna som då hade radikaliserats, många av dessa jihadister, så talade ju franska. De hade vuxit upp i Frankrike eller också i Belgien, och det var ganska naturligt att då utföra de här just i Frankrike. Sen finns det flera andra orsaker. I Frankrike bor det en väldigt stor muslimsk befolkning. Mm-hmm. Fransmännen är så att säga väldigt aktiva också i kampen mot terrorismen på olika håll internationellt. Sen måste vi komma ihåg att Paris är en av de städer i världen som lockar flest turister. Mm. Och det här är också ett mål. Även om man nu i Bataclan-fallet slog egentligen till mot lokalbefolkningen, mot hjärtat av Paris, där lokalbefolkningen rör sig på en fredagkväll. Sen har ju också Frankrike på många sätt en väldigt stark pressfrihet, yttrandefrihet. Mm. Och det här var en orsak till att man då publicerade dessa Mohammed-karikatyrer och man slog till mot Charlie Hebdo. Så det finns flera nog orsaker till att det var just Frankrike. Och sen var det väldigt lätt för dessa personer att röra sig mellan Belgien och Frankrike. Och tanken var, om jag har förstått det rätt, att den här attacken som skedde i Bryssel egentligen skulle ha skett i Frankrike. Men då hade den Frankrike undantagstillstånd och de hade trappat upp säkerheten. Så då utförde man det istället i Bryssel.
Just det. Men vad hände sen då till exempel mellan Frankrike och Bryssel? Terrorister kunde åka hur som helst hit och dit. Om vi tänker nu på antalet terrorhot och attacker som vi nu idag ser att ändå det är färre. Om vi säger så.
Det är färre, och det här var ju då en följd. Det här var ju samtidigt som det här hände så pågick migrationskrisen och den största folkvandringen sen andra världskriget. Så det var en väldigt dramatisk period överlag och sen ännu dessa terrordåd. Mm. Det man gjorde i första hand var att man förbättrade informationsutbyte mellan olika säkerhetstjänster i Europa. Och där fanns det kom fram att det fanns stora brister. Hur till exempel de stora länder ville inte riktigt informera de små länderna i Europa, för man ville hålla dessa underrättelseuppgifter för sig själva. Mm. Sen började man också på EU-nivå diskutera att hur ska man förbättra samarbete, hur ska man bättre kunna hitta dessa terrornätverk. Och sen skedde det ju också en förändring i politiken. Man börjar stänga gränserna, förhindra människor att åka mellan Syrien och komma tillbaka till Europa. Så det skedde ju väldigt mycket. Frankrike hade väl en undantagslag som gällde i flera år. Mm. Och sedan så slutade man den när det kom en ny terrorlagstiftning som den striktaste i hela Europa. Mm. Så visst skedde det också på många olika håll stora förändringar, både i politiken, men också förstås inom EU när man börjar fundera att nu måste vi kunna skydda våra medborgare bättre.
Mm. Ännu då för 10 år sedan blev det, skulle du säga, antimuslimska stämningar i Frankrike och Belgien efter de här dåden, alltså som du minns det som korrespondent?
Det kanske skulle vara naivt att säga att det inte påverkar människors stämningar. Jag tror att det var helt klart, för det här var många av de här personerna hade ju vuxit upp antingen då utanför Paris eller i Bryssel och så vidare, så hade gått liksom i skola i dessa länder och var en del av samhället, så hade de radikaliserats och gjorde attacker mot sitt eget folk, kan man säga, även om de såg det så. Så det påverkar, men sen samtidigt så var det ett presidentval i Frankrike 2017, och det var Macron som vann, inte Marine Le Pen. Så på det viset så kanske påverkade det inte så starkt. Sen var det många av partierna nog som efter det här blev tuffare, det kommer till migrationspolitik och så vidare. I Bryssel har också en väldigt stor muslimsk befolkning. Och där minns jag nog att det fanns en stor oro efter de här attackerna, att hur det kommer att påverka den här staden som är lite av en smältdegel. Men där visade sig att Bryssel var en ganska tolerant stad och man såg att det här var terrorister och det betyder inte att vi ska dra alla över en kam. Och där minns jag nog att brysselborna samlade och sa att vi ska nu hålla ihop. Och det var ganska fint att se, tycker jag.
Den här veckan så minns alltså fransmännen då terrordåden i Paris och säkerheten där är förhöjd. Och i helgen till exempel så bekräftades det att 3 unga kvinnor i 20-årsåldern då hade gripits i trakten av Lyon, och de här damerna var då sysselsatta med att förbereda ett attentat mot en bar eller något liknande ställe i Paris. Vad säger det här, tycker du Daniel, om hur det här terrorhotet har förändrats?
Det kommer säkert alltid finnas ett terrorhot och alltid finnas de som är redo att göra det. Men de är inte lika, tror jag, organiserade som de var då 2015, 16, 17 när IS tryckte på en knapp och aktiverade dessa terrorceller som fanns runt om i Europa, antingen sovande eller halvvakna. Och sen så åkte de ut och gjorde de här. Så det är inte samma form. Och jag tror också att det är inte jämförbart med hur den här terrorvågen såg ut då för 10 år sedan. Samtidigt så finns det de här så kallade ensamma vargarna, finns ju alltid där och det ser man ju hela tiden. Men jag tycker att varje nyhet vi får om att polisen har gripit någon så är en bra nyhet. För det visar att det fungerar. För när det kommer just till Paris, Bryssel, så då var inte myndigheterna... De reagerar inte tillräckligt tid, de hittar inte dessa personer, de kunde inte stoppa dem. Ett kort exempel, jag minns dagen innan Brysselattackerna som var i mars 2016, så befann jag mig på en tillställning där det var många människor som var proffs inom underrättelseverksamhet, som jobbar med sådana frågor. Och de sa då att nu kan vi pusta ut, terroristen Salah Abdeslam hade gripits några dagar tidigare. Dagen efter slog de till mot Bryssels flygplats och metro. Så det här visar ju att underrättelseproffs säger att vi kan nu ta det lugnt och så sker det ett här attentat, så då hade man väldigt lite koll på det här terrornätverket. Så jag tror att där har vi gjort stora framsteg idag.
Mm. No, Daniel, det är 10 år sedan snart. Kommer du att glömma den där kvällen i Paris?
Nej, jag kommer inte glömma den. Det var nog en fruktansvärd kväll. Liksom. Och framförallt den här chocken att något sånt här ska hända. Och sen att det hände på så många olika håll i staden. Och sen liksom det att de vissa var på fri fot och folk var oroliga. Och sen att det inte tog slut, att det flyttades till Bryssel. Och sen att de slog till också mot Bryssel, mot just flygplatsen som jag besökte nästan varje vecka. Eller metrolinjen tog nästan varje dag till jobbet. Så det här var ju det som deras tanke var, att komma så nära och påverka människor, deras vardag. Att slå till mot en rockklubb, mot den utserveringen där folk sitter. Och det att skapa den här rädslan. Och det var det som man talade väldigt mycket om, att vi får inte vara rädda. Vi måste kunna gå vidare. Jag tycker att vi har lyckats ganska bra i Europa med att inte gå omkring och vara rädda för terrorister i vår vardag. Men den här kvällen och natten så kommer jag nog inte att glömma.
Tusen tack, Daniel Olin.
Tack.
Du har lyssnat till nyhetspodden från Svenska Yle tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och min kollega Daniel Olin, som var Europakorrespondent 2015. Om du gillar nyhetspodden så får du gärna logga in på arenan och favoritmarkera oss där. Då får du bud om varje nytt avsnitt. Ljudmixningen gjordes idag av Jonny Aspelin och Alexander Bejar är producent.